Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Steve Jobs in Exile av Jeffrey Cain är en teknik- och företagsbiografi om åren mellan Steve Jobs avsked från Apple 1985 och återkomsten 1997. Boken koncentrerar sig på Next. Företaget Jobs byggde under denna period och på hur dess datorer, operativsystem och senare programvarusatsningar påverkade Apples fortsatta utveckling. Cain behandlar alltså inte tiden utanför Apple som ett tomrum mellan två stora framgångar, utan som en prövande fas där Jobs mötte ekonomiska begränsningar. Svaga försäljningssiffror och svåra ledarskapsfrågor. Genren är berättande sakprosa med inslag av affärshistoria, teknikjournalistik och personporträtt. Underlaget omfattar intervjuer, interna dokument och tidigare opublicerat material från Next. Syftet är att förklara både varför Next som datortillverkare misslyckades kommersiellt och varför dess teknik blev avgörande när Apple behövde ett nytt operativsystem. För svenska läsare ger boken också ett användbart perspektiv på hur produktdesign, programvara och affärsmodell måste fungera tillsammans på en internationell teknikmarknad. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Next-åren omtolkas som en avgörande lärperiod. Bokens viktigaste grepp är att ompröva bilden av tiden efter Apple som Steve Jobs förlorade år. Cain beskriver istället åren 1985-1997 som en period där Jobs tvingades arbeta utan den självklara auktoritet, kundbas och produktplattform som Apple hade gett honom. Next blev därför ett test av både hans idéer och hans begränsningar. Företaget började med ambitionen att skapa en ovanligt avancerad dator för utbildning och professionellt arbete, men mötte en marknad där pris. Kompatibilitet och etablerade standarder vägde tyngre än formmässig perfektion. Det är en central skillnad mellan vision och genomförande. En produkt kan vara tekniskt imponerande, men ändå sakna en tillräckligt stor kundgrupp eller ett rimligt sätt att nå den. Cain använde motgångarna för att visa hur Jobs gradvis blev mer medveten om den skillnaden. Det innebär inte att boken framställer honom som en helt förändrad eller okomplicerad ledare. Hans intensitet, höga krav och behov av kontroll finns kvar. Men erfarenheten av missade mål, neddragningar och beroende av investerare gav honom mer respekt för timing, fokus och ekonomiska realiteter. Därmed blir nästa åren viktiga också för att förstå den mer strategiska jobb som återvände till Apple. För det andra, den svarta Next Cube visar konflikt mellan form. Kostnad och efterfrågan, Next i datorn fungerar i boken som ett konkret exempel på en återkommande konflikt i teknikföretag. Mellan maximal kontroll över produkten och behovet av att anpassa sig till marknaden. Jobs ville att hårdvaran skulle uttrycka ett sammanhållet ideal där industriell design, tillverkning, programvara och användarupplevelse hörde ihop. Den mörka kubbformade datorn blev symbolen för denna ambition, men den höga kostnaden och den begränsade marknaden gjorde satsningen svår att bära. Cain visar att problemet inte bara var att produkten var dyr. Next startade i en tid då persondatorbranschen redan hade starka konkurrenter, etablerade distributionskanaler och kunder som ofta prioriterade kompatibilitet. När ett företag bygger en ny sluten hårdvaruplattform måste det samtidigt övertyga köpare, utvecklare och partner om att byta riktning. Det kräver resurser som även ett välfinansierat företag kan sakna. För svenska läsare är detta en tydlig påminnelse om att designkvalitet inte automatiskt skapar en hållbar affär. Boken värderar inte enkel standardisering högre än kreativitet, men den visar kostnaden när perfektionism får styra investeringar utan tillräcklig hänsyn till efterfrågan. Next Cube blir därför både ett designobjekt och ett affärshistoriskt varningsexempel. För det tredje, Next Step gjorde programvaran viktigare än den egna datorn. En av bokens mest konkreta teknikhistoriska poänger är att Nextys bestående värde främst låg i programvaran, inte i datorförsäljningen. Next Step byggde på Unix och objektorienterad programutveckling med verktyg som gjorde det lättare att sätta samman program av återanvändbara delar. Denna inriktning gav utvecklare en mer produktiv miljö än vad Nextys lilla marknadsandel först antydde. Tim Berners-Lee använde Next dator vid CERN när han skapade centrala delar av den tidiga webben, vilket illustrerar hur en begränsad produkt kan få stort historiskt inflytande i rätt miljö. Cain använder också övergången från Next Computer till Next Software för att förklara ett strategiskt skifte. När hårdvaran inte kunde bära verksamheten blev licensiering av operativsystem och utvecklingsverktyg mer realistisk. Web Objects blev senare relevant för tidiga webbtjänster och e-handel. Den viktiga lärdomen är att företag inte alltid bör försvara sin ursprungliga produktdefinition. Ibland finns den mest värdefulla tillgången under ytan, i plattformen, kompetensen eller verktygen. För Jobs innebar skiftet att han tvingades se Nextys teknik som något som kunde leva bortom den egna svarta kuben. Boken visar därmed hur ett kommersiellt misslyckande inom hårdvara kan bli en teknisk framgång genom programvara. För det fjärde, Apples köp av Nexty förklarar grunden till Mac OS X och senare Apple-plattformar. Kine placerar Nextys historia i ett större sammanhang genom att koppla den till Apples tekniska kris på 1990-talet. Apple behövde då ett modernt operativsystem efter att egna projekt hade haft svårt att nå fram. När Apple köpte Nexty 1996 följde inte bara Steve Jobs med tillbaka, utan också en programvarugrund som kunde utvecklas till Mac OS X. Detta är avgörande för bokens argument. Next var inte en parentes före återkomsten, utan en källa till den teknik och de medarbetare som hjälpte Apple att bygga om sin plattform. Spår av Nextys arv finns i utvecklingsverktyg, systemarkitektur och i namntraditioner inom Apples programramverk. Boken knyter även Web Objects till Apples tidiga digitala tjänster, vilket visar att Nextys påverkan sträckte sig längre än själva datoroperativsystemet. Den här delen gör boken särskilt relevant för läsare som vill förstå varför Apple kunde återhämta sig så snabbt tekniskt efter en svår period. Återkomsten handlade inte enbart om en karismatisk grundare eller nya produktidéer. Den byggde också på att Apple fick tillgång till en fungerande teknisk bas. I ett svenskt innovationsperspektiv är detta ett nyttigt motmedel mot berättelser där enskilda personer ensamma förklarar framgång. Organisationer, programvaruplattformar och långsiktigt ingenjörsarbete spelar också avgörande roller. Slutligen, det nya källmaterialet ger ett mindre mytiskt porträtt av Steve Jobs. Bokens särskilda bidrag inom Jobs-litteraturen är dess fokus på material från Nexty-perioden. Kane använder intervjuer med personer som arbetade nära företaget, interna dokument och filmat material från möten och reträtter som tidigare inte hade sänts. Det ger möjlighet att granska Jobs i ett sammanhang där han varken var den unge Apple-grundaren eller den senare redan etablerade symbolen för Apples återuppståndelse. Resultatet, enligt bokens upplägg, är ett mer vardagligt och motsägelsefullt porträtt. Jobs framstår som en exceptionellt driven produktmänniska, men också som en chef vars sätt att fatta beslut och hantera relationer kunde skapa problem. Den balansen är viktig. En biografi blir mindre användbar om den bara gör huvudpersonen till ett geni eller bara till en svår person. Kine försöker istället koppla personliga drag till företagets faktiska beslut, som kontrollen över design. Kostnaderna för hårdvarusatsningen och den sena övergången till programvara. För läsaren ger det en metodisk fördel. Ledarskap kan bedömas genom följderna av prioriteringar, inte bara genom minnesvärda anekdoter. Samtidigt bör man läsa även rikt källbaserade biografier med medvetenhet om att deltagare minns selektivt. Bokens styrka ligger därför i kombinationen av vittnesmål och organisatorisk, teknisk och ekonomisk kontext. Sammanfattningsvis, Steve Jobs in Exile passar främst läsare med intresse för Apple, datorhistoria, produktutveckling och företagsledarskap. Den är också relevant för personer som arbetar med digitala produkter eftersom den konkret visar hur designambition, teknisk kvalitet, utvecklarverktyg och affärsmodell kan dra åt olika håll. Läsaren får inte en enkel manual för entreprenörskap. Den intellektuella nyttan ligger snarare i att boken gör misslyckanden mer analytiskt begripliga. Nextys datorverksamhet nådde inte sina kommersiella mål, men operativsystemet, programvaran och den erfarenhet som byggdes upp fick senare ett mycket större värde i Apple. Det är en viktig skillnad mellan att ett projekt misslyckas i sin ursprungliga form och att allt det producerade saknar värde. Jämfört med bredare biografier om Jobs utmärker sig boken genom att stanna länge i den period som ofta behandlas som en kort transportsträcka mellan Apple och Apple. Kine kombinerar ett personporträtt med en tydlig teknikhistorisk fråga, nämligen hur Next blev en grund för Apples moderna plattformar. Det gör framställningen mer specifik än en allmän berättelse om genialitet och comeback. För svenska läsare, vana vid att diskutera innovation som ett samspel mellan teknik, design och marknad, erbjuder boken ett nyanserat internationellt fall. Den visar att även en välkänd visionär måste lära sig av kunder, kostnader, konkurrens och tidpunkt. Om du vill stödja Jeffrey Kane, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!